Podplay.
Femtioåriga Beck vaknar till. Han måste vara hemma i sin säng igen, tänker han. För det känns varmt och skönt i kroppen. Fingrarna och tårna, som tidigare värkt så mycket, gör inte ont alls. När han slår upp ögonen förstår han ingenting. Snön blåser runt ansiktet och en storm skriker omkring honom. Han kan inte se längre än några meter. När han håller upp sin arm framför sig och försöker förstå varför det ser ut som att det sitter en svartnande stelfrusen klo längst ut på den, kommer allt tillbaka. I mer än ett dygn har han legat orörlig uppe på världens högsta berg. Folk har redan hunnit dö omkring honom och hans syn börjar försvinna mer och mer. Snart kan allt svartna för evigt. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tind Soneby, om Mount Everest-katastrofen 1996. En färd mot världens högsta punkt som slutade i tragedi. Det är fredag den 10 maj 1996. I ett tältläger på nästan 8000 meters höjd ligger en grupp kvinnor och män och väntar spänt. Det är minusgrader och vinden blåser kraftigt. Tältdukarna i lägret, som kallas Camp 4, fladdrar så hårt att det låter som att små smällare smattrar omkring dem. Människorna i tälten väntar på att vinden ska avta så att de kan fortsätta vandringen den sista biten uppför berget och äntligen förverkliga sin dröm. Att nå toppen av Mount Everest. Men den här sista etappen är också den svåraste. För innan man tar sig upp på toppen ska man ta sig förbi passagen Hillary Step. Den är döpt efter Edmund Hillary, den första mannen som besteg Mount Everest, och ser ut som en klipptopp med flera tusen meter djupa stup rakt ner på vardera sida. Man måste ta sig fram till den, upp över det spetsiga krönet och sen ner igen för att komma till den sista branten. Hillary Step ligger inom den så kallade dödszonen. Klättrarna vet att de måste vara skärpta och att hela tiden ha koll på var de sätter sina fötter. Ett enda felsteg kan betyda slutet. I ett av tälten ligger den 35-åriga guiden Rob Hall från Nya Zeeland. Han ska snart leda sitt 15-manna-team upp för den sista branta biten. Han säger åt dem att passa på att vila tills vinden lagt sig. Han drar handen genom det mörka skägget och försöker vila han med. Han vet att det är ett stort ansvar att få upp sitt team till toppen och kanske allra viktigast att få ner dem säkert igen. En av klättrarna i hans grupp är 46-åriga Doug Hansen. Hemma i Seattle jobbar han som brevbärare. Men de senaste åren har han dessutom haft två extra jobb för att kunna få ihop tillräckligt med pengar för att åka till Mount Everest. Det här är inte hans första försök att nå toppen. För ett år sedan tog han sig till South Summit. Men när han skulle påbörja den sista vandringen förbi Hillary Step och upp på toppen kollapsade han. Den påfrestande klättringen kombinerat med den tunna luften uppe på berget blev för mycket och han tvingades ge upp, bara 90 meter från toppen. Men i år är han bestämd. I år ska han klara det. I tältet ligger också 50-åriga läkaren Beck. Han har nyligen gjort en ögonoperation och är lite orolig över om hans ögon ska vara extra känsliga, men försöker tänka att det inte är något problem. Dessutom har ju allt gått bra hittills. Guiden Robs team och de två andra teamen som ska göra sitt toppförsök har med sig kärpor. De är experter på bergsbestigning och ovärderlig hjälp när man vill nå världens tak. Egentligen är det namnet på en etnisk grupp, men används för alla lokalbor som jobbar som guider eller klättringsexperter på expeditionerna. De ska snart visa sig behövas mer än någonsin. När klockan blivit 7:30 på kvällen lyssnar guiden Rob till vinden. Den har börjat lägga sig nu. Han ser ut över gruppen med vilande klättrare, ler och säger högt: "Hörni, det börjar bli dags. Avfärd sker 11:30. Strax innan midnatt är det dags. Rob och hans 14 klättrare har tagit på sig all utrustning och ger sig iväg. De andra teamen följer snart efter. Totalt är de 33 exalterade klättrare som nu gör den sista branta vandringen på väg upp mot sin dröm. Månen lyser klart och stjärnorna känns så nära att man skulle kunna röra vid dem. Men det är bitande kallt och efter några timmars tung vandring börjar flera av klättrarna tveka. Det har börjat blåsa ordentligt igen och vissa känner att de inte kommer klara det. I Robs team, som går längst fram, har en person redan vänt om. Och nu överväger både brevbäraren Doug och läkaren Beck att göra samma sak. De övertalas dock att fortsätta, att bara kämpa sig förbi det jobbigaste nu när de är så nära. Men när de kommer fram till ett av de brantaste partierna som de behöver hissa sig förbi med rep, märker de att inga rep sitter där. Kärpor skulle varit där och fäst dem under dagen, men det har missats. Robs team får fästa sina rep själva och sen ta sig upp i sina tjocka dunkläder och tunga packning, vilket leder till köbildning. De andra teamen får stå och vänta i mer än en timme. Alla ropar åt dem framför sig att skynda sig, för de vet att de måste hinna till toppen senast 14:00 på eftermiddagen om de ska hinna ner igen innan det blir mörkt. Och det är fortfarande långt kvar att klättra. Det har hunnit bli lördag morgon när alla som stannat kvar tagit sig förbi branten. För flera personer ur olika team har nämligen redan gett upp och vänt tillbaka. Men klättrarna har betalat flera 100 000 kronor för att ta sig hit. Så även om det verkar kört att hinna fram har många svårt att acceptera att de borde ge upp. Senare under förmiddagen kommer de äntligen till det ökända Hillary Step. En 12 meter hög vertikal vägg omgärdad av stup. De måste samsas om bara ett rep och även den här klättringen drar ut rejält på tiden och skapar kö. Men trots utmattningen och stressen är stämningen munter. De är nära nu och vädret är perfekt. Solen lyser och himlen är klarblå. Under eftermiddagen når de första klättrarna äntligen toppen. De kramas och tar foton och sitter sen och ser ut över bergen. Läkaren Beck är dock inte en av dem. Hans nyopererade ögon klarar inte av det starka ljuset och kylan. Han beslutar sig därför för att vänta nedanför Hillary Step och ska försöka nå toppen någon annan dag istället. Han lovar att inte börja vandra neråt själv utan att vänta tills guiden Rob kommit ner igen så att de kan göra vandringen tillsammans. När Rob når toppen är han den sista att komma upp. Han säger snabbt åt alla att börja gå tillbaka ner igen. Klockan är redan 4:00 på eftermiddagen och de ligger långt efter i schemat. Blåsten börjar ta fart. En annan medlem i Robs team, Michael, som också är guide, passerar nu Beck. Han märker att Beck verkligen inte kan se bra alls och frågar om han behöver hjälp att ta sig ner innan stormen blir ännu värre. Beck tänker att han kan börja gå, att Rob ju kommer hinna ikapp honom och då slipper gå i snigelfart med honom. Michael fäster ett rep mellan sig och Beck för att leda honom ner. Men Becks syn blir bara värre. Han kliver fel hela tiden men fångas upp av repet som sitter fast i Michael. De har kommit fram till ett farligt parti där man går som på en knivvass kant. På ena sidan stupar det rakt neråt mot Tibet och på andra mot Nepal. Guiden Michael ser nu att ett oväder börjar dra sig in över berget som om det trollats fram på ett ögonblick. Han inser att det är bråttom. Men det är ingen lätt match att försöka ta sig förbi alla branta partier samtidigt som man måste boxera en i princip blind man ner för berget. Tiden går och det blåser nu så hårt att de redan utmattade klättrarna har svårt att ens hålla sig upprätt. Grupperna fortsätter att mycket långsamt ta sig framåt, men det är inte direkt en rak gång. De måste hissa sig upp förbi branter och säkra sig när de ska ner för lika branta stup. Snart börjar flera av dem att säcka ihop och behöver sätta sig ner för att vila. Men klockan tickar, så andra friskare klättrare försöker lyfta upp dem och stötta dem så gott de kan. Läkaren Beck, som fått hjälp av guiden Michael att gå en bit, har nu stött på några andra ur gruppen som också sliter för att ta sig ner. Beck säger åt dem att fortsätta utan honom. Han har ju lovat att vänta på Rob och dessutom måste han vila lite. Michael tycker inte att det är en bra idé, men Beck är bestämd. Han tänker att Rob kanske blir orolig om han inte hittar honom och börjar leta efter honom annars. Han sätter sig ner och säger åt de andra att gå vidare och de gör honom till lags. Nu sitter han ensam kvar på berget. Halv fem på eftermiddagen har stormen tagit fart på allvar och klättrarna inser att de faktiskt är i fara. Guiden Rob ringer ner till basecamp och berättar att brevbäraren Doug, som fick avbryta sin klättring året innan, har tagit sig upp på toppen, men att det är illa ställt med honom. Rob undrar om någon kan vända tillbaka upp med mer syrgas. Precis som för de flesta andra klättrarna börjar den nämligen ta slut. Varken guiden Rob eller basecamp-managern i telefon vet vad de ska göra. Rob inser att han inte kan bära brevbäraren Doug hela vägen ner. Han är i princip orörlig och Rob kan inte baxa ner honom för de branta stupen eller förbi de smala, livsfarliga passagerna. Basecamp-managern skickar iväg en erfaren sherpa trots att hon vet att det kommer bli svårt att ta sig upp. Lite längre ner på berget kämpar nu de andra utmattade klättrarna för sina liv. Stormen har överraskat dem alla och svept in på vad som känts som en sekund. Dessutom har snön börjat lägga sig som ett tjockt lager omkring dem och blåser runt åt alla håll. Spåret framför dem har täckts av snön och klättrare efter klättrare börjar falla ihop. Basecamp-managern ringer till guiden Rob igen och säger åt honom att han måste ta sig ner oavsett om han får med sig brevbäraren Doug eller inte. Rob blir upprörd och säger åt henne att inte prata så eftersom Doug hör samtalet. Managern förstår att Rob aldrig tänker lämna Doug där själv. Eftermiddag har blivit kväll. Mörkret börjar lägga sig och stormen blir allt starkare. De som lyckats ta sig ner till Camp 4, där toppförsöket började, skyndar sig in i de hårt fladdrande tälten. Men när de kommer in är det som att någon knuffar runt dem. Vinden är så kraftfull att de rullar fram och tillbaka, från sida till sida. Klockan är nu 7 på kvällen och många klättrare är fortfarande fast i det iskalla kaoset uppe på berget. Till slut blir vinden så stark att klättrare från olika team bestämmer sig för att sätta sig ner och hålla fast varandra. Sikten är så begränsad att de inte vet vart de är. bara ett steg i fel riktning och de riskerar att falla ner för ett stup. Vinden skriker omkring dem medan de bildar en liten ring av färgglada dunjackor. De borde egentligen inte sätta sig ner, för syret kommer snart vara helt slut. Att fortsätta är lika med att överleva, men det går inte. Allas kroppar har börjat stänga ner. Ju längre de nu sitter där och i takt med att fler och fler kroppsdelar börjar verka, börjar de tappa hoppet. De vet inte att de bara befinner sig mindre än en kilometer från Camp 4. Nere i Camp 4 sitter Anatoli, en rysk klättrare som är guide för en av de andra grupperna. Han var en av de första tillbaka och kom till tältlägret redan vid 5-tiden på eftermiddagen. Flera har anslutit efter honom, men det var länge sedan nu. Klockan är 1 på natten och när han räknar hur många som är där inser han att hela 19 personer är kvar uppe på berget. Han måste göra något. Trots att det är en enorm risk ger han sig av tillbaka upp mot kaoset. Snön har nu lagt sig som ett täcke över cirkeln av klättrare på berget. Spåren har täckts och det går inte att se längre än några meter framåt. Men så kommer ett svagt ljus emot dem. De förstår inte vad det är, för en Anatolis pannlampa är precis framför dem. Den ryska guiden börjar med att ta med sig en av kvinnorna tillbaka och säger att han snart ska komma för att hjälpa resten av dem. Kvinnan lyckas inte stå upp, men Anatolis skriker på henne att hon måste. När han till slut fått henne till tältet ger han henne en kopp te, men när hon försöker greppa koppen flyger allt ut. Hon skakar så okontrollerat att Anatoli får hälla ner teet i hennes mun. De som är kvar i cirkeln vet att Anatoli sagt att han ska komma tillbaka, men ju längre tiden går, desto mer börjar de tvivla. Varje minut känns som en livstid. När han efter en halvtimme faktiskt återvänder är det som att se Gud komma emot dem. Anatoli spenderar resten av natten med att gå fram och tillbaka till gruppen och rädda en efter en. Några kärpor har också gått upp på berget för att leta överlevare och passerar nu läkaren Beck som stannade för att vänta på guiden Rob. Han är nästan helt täckt av snö. En av kärporna kollar på honom och konstaterar snabbt att Beck redan är död, eller åtminstone bortom räddning. De väljer därför att gå vidare och försöka rädda någon som har en chans att överleva. Inuti den snötäckta, färgglada dunjackan känner Beck ungefär samma sak. Att han knappt är kvar. Han kan inte se något alls nu och känner inte längre någon smärta. Kroppen är så kall att den skakar av sig själv för att generera värme. Det är som att den går på autopilot. Han känner hur han långsamt börjar glida in i en slags dimma av medvetslöshet. Men med en nästan omänsklig beslutsamhet reser han sig upp ändå. Han måste ta sig tillbaka. Han måste överleva. Timmarna går och trots att de som nu tagit sig tillbaka till Camp 4 är oroliga förstår de ännu inte omfattningen av tragedin som utspelar sig på berget ovanför dem. När klockan hunnit bli 5 på söndagsmorgonen, mer än ett dygn efter att klättrarna gav sig av mot toppen, lättar dimman och vinden en aning och sikten börjar klarna. Klättrarna i lägret ser sig omkring. Så många saknas fortfarande. Nere i base camp ringer telefonen. Det är guiden Rob. Han säger att han är kvar på toppen, att han inte längre kan röra sig och att brevbäraren Doug inte har klarat sig. Några kärpor ger sig upp för att försöka rädda Rob. De passerar flera andra klättrare som redan dött. Efter en brutal klättring genom snöstormen närmar de sig äntligen det sista partiet. Men återigen tar stormen extra kraft och de kan nästan inte längre stå på benen. De diskuterar en stund hur de ska göra, men det går inte att prata sig runt situationen. Trots att de nu bara är 100 meter från toppen, där guiden Rob sitter och kämpar för sitt liv, är vindarna för starka. De har inget annat val. De vänder sig om och går tillbaka ner igen. Både längst ner på berget, i base camp, och i camp 4, längre upp, hör man av sig till guiden Rob på radion och säger åt honom att han måste försöka ta sig ner, att ingen lyckats ta sig upp till honom. När det blivit eftermiddag säger Rob ifrån att hans händer är stelfrusna och att han inte kan röra dem, än mindre knyta de knutar som behövs för att hissa ner sig själv för stupet. När klockan är 6:30 på söndagskvällen ringer Robs fru till basecamp och frågar vad det är som händer. Hon vet att Rob skulle göra ett toppförsök på fredagskvällen, men har inte hört något från honom under lördagen och hur det gått. Basecamp-managern känner tårar rinna ner för kinderna, men anstränger sig för att inte låta frun höra dem. Istället ringer hon Rob på radion och säger att hans fru vill prata med honom. Vänta, jag ska bara lägga lite snö i munnen för att få fukt, säger Rob. När paret äntligen får prata med varandra hör managern hur Rob blir som lyft. Hur är det med dina fötter? Frågar hans fru oroligt. Det kan hända att jag har lite förfrysningar, svarar Rob lugnt, som om han ler. De pratar en stund och sen avslutar Rob samtalet med det som ska bli hans sista ord till sin fru. Sov gott min skatt och lova mig att inte oroa dig för mycket. Läkaren Beck vacklar långsamt fram på isen. På något sätt har han tagit sig upp och gjort ett sista försök att ta sig till lägret. Han ser hur solen börjar gå ner och han vet att det här är hans sista chans. Efter en stund märker han att han börjar hallucinera, för han ser stora blå bollar omkring sig. Det är inte förrän en av kärporna står framför honom och stirrar mot hans ansikte som Beck förstår att det han ser är tält och att han äntligen befinner sig i Camp 4. Han leds in i ett av tälten och lägger sig i en sovsäck med värmedunkar runt. Han drar upp sovsäcken över sitt förfrusna ansikte innan han återigen försvinner bort. Timmarna går och det blir natt. Beck vaknar till och känner en obeskrivlig törst. Han försöker ropa, men rösten är för svag. En kärpa passerar förbi tältets öppning och kollar in. Kärpan håller i en kanna varmt te, men när han ser Beck ryggar han tillbaka. Beck vill att han ska komma in, men kärpan lyder inte. Beck kan inte resa sig upp och gå ut heller, och han förstår ingenting. Det är som att kärpan är rädd. Beck försvinner efter en stund bort i samma dunkel igen, och han ska senare få veta att kärpor är mycket vidskepliga. Och förmodligen var anledningen till att han inte vågade gå in att Beck såg ut som en levande död. Trots att så många saknas inser de som befinner sig i tältlägret att de måste försöka ta sig neråt och få vård. De kan inte vänta längre. Flera ur guiden Robs team går förbi tältet där läkaren Beck nu ligger och ser kängorna sticka ut ur tältöppningen. De vet inte vem det är, men eftersom sovsäcken bara täcker överkroppen och han ligger i en konstig position utgår de från att det är någon som omkommit. En efter en beger sig klättrarna nerför Everest för att ta sig till base camp. Ännu en gång har läkaren Beck lämnats för att dö. Men han vaknar till och hör att de andra börjar gå. Han inser att de inte vet om att han ligger där, att han fortfarande är vid liv, och försöker ropa efter dem. Det går knappt att få till ett ljud. Men när den sista klättraren ska lämna lägret tycker han sig höra ett ljud inifrån ett av tälten och går in. Nyheten går som ett sus genom gruppen. Beck är vid liv. En av klättrarna säger, det där stämmer inte, han är död, jag såg det själv. Så när han ser Becks färgglada dunjacka långsamt röra sig ner för berget tappar han nästan balansen. Beck håller på att falla isär, men han har bestämt sig. Han måste hem. När alla tagit sig till basecamp förvandlas lägret till en slags stor begravning. Flera håller tal för dem som inte klarat sig. Beck och de andra värst drabbade har flugits till Kathmandu med helikopter för att få vård. Men andra tas om hand på plats. Deras händer och fötter packas in i bandage och delar av dem har börjat bli svarta av frostskador. Men det är inte det som gör mest ont för dem som nu befinner sig i basecamp. Det är vetskapen om att många är kvar där uppe på berget. En av klättrarna i guiden Robs team sätter sig ner, ser sig omkring och det är nu det går upp för honom. Hälften av alla han klättrat med bara dagar tidigare finns inte längre. Händelsen orsakar stor uppståndelse världen över. Det går knappt att ta in att det kunnat gå så illa. Att 8 erfarna klättrare mist sina liv. Och det blir också känt att den siffran hade kunnat bli mycket högre om det inte var för modet hos flera av klättrarna och kärporna. En av dem är ryska Anatoli, vars insats den där natten förmodligen räddade flera liv. Anatoli lät sig inte avskräckas av händelsen, utan fortsatte att bestiga berg. Året därpå, 1997, omkom han dock i en lavin på ett annat berg i Himalaya. Beck får amputera sina fingrar, sin näsa och båda fötterna. Men han tar ändå inte bara med sig elände från de där mardrömslika dagarna uppe på berget. I en intervju säger han att, citat, definitionen av karaktär är vad du gör när ingen ser. Och när vi var där uppe tänkte vi ju att ingen såg vad vi gjorde. Så alla gjorde det deras inre, riktiga person tyckte var rätt. Några kom ut ur det stolta och vissa vill förmodligen att ingen någonsin ska få veta hur de agerade. Jag har tur som fick vittna både goda och dåliga gärningar. De individer som kämpade för andra, som var osjälviska, är för mig hjältar. Även om ingen vet om vad de gjorde. Klättringskatastrofen på Everest visade naturen från sin mest brutala sida. Vägen upp till världens högsta punkt är kantad av livsfara och inget man ska försöka sig på lättvindigt. Enda sättet att klara av det är genom samarbete och tilltro till andra. Och till och med då finns det inga garantier för hur det kommer sluta. Du har lyssnat på Kod Katastrof om klättringskatastrofen på Mount Everest 1996 med mig, Tin Soneby. Manuset skrevs av Amanda Long och producent är Oliver Bergman. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av